Här börjar Sanitören, del 2, Språnget, av Inger Gammelgård Madsen, inläst av mig, Stefan Sauk, för Saga. Det hade blivit ljust när Roland Benito och Mark Hallbjerg körde från Horsens och tillbaka till polisbrottsmyndigheten på Bernegårdsplats i Århus. Ja, det blir visst ett av de snabba fallen så vitt jag bedömer det. Det finns ingenting att hämta här. Ingen av de två poliserna ser ut att ha någonting med dödsfallet att göra, sa Mark, som annars hade varit tyst sedan de lämnade byggnaden där fångvaktaren Julius Habekost hade begått självmord genom att kasta sig ut från sitt fönster på fjärde våningen. Ja, kanske åtal eftersom Jörgen Mosel lät Leif Skovby gå ensam in i lägenheten medan han själv pratade med grannen i trappuppgången, hon som hade klagat på oväsen. Mark log trött. Ja, det var inte så lätt att slippa ur hennes klor, det upptäckte vi ju själva. Roland log också. Hon var en sort för sig själv, den snart 80-åriga änkan Asta Berndt, som tagen ur ett avsnitt av Matador, fast han inte riktigt kunde sätta fingret på vem av de äldre kvinnliga personligheterna hon påminde honom om. Kanske hade han bara fått den associationen eftersom hennes hem var inrätt som en kuliss från serien med färgglada tapeter och tunga gardiner som på 30-talet. Hon hade flera gånger poängterat att hon absolut inte var överkänslig och att oväsen normalt inte fick henne att genast ringa till polisen. Men det hade låtit våldsamt. Någonting blev vält och krossades och ingen öppnade när hon bankade på Julius Habekosts dörr. Men hon hade varken hört någon komma eller gå. De två poliserna hade därefter berättat att hennes granne hade hoppat ut genom sitt fönster och dött på fläcken. Hon var deras bästa vittne då hon hade hängt i hasorna på dem under hela ingripandet. Undantaget alltså när Leif Skovby tvingade till sig tillträde till lägenheten genom att sparka in dörren. Kanske är det någonting som hon har hittat på. Jag menar, att det var bråk. Det fanns ju ingenting som var vält eller krossat. Det såg inte alls ut att ha pågått något tumult, som hon påstår. Jag menar, båda poliserna bekräftar ju också att ingenting var i oordning, sa Mark och gned sig i det ena ögat. Roland märkte också trötthetens sandkorn i sina. Ja, det förvånar mig också. Kanske kan det ha varit från en annan lägenhet som hon hörde bråket av. Men hon sa ju själv att hon inte hör så bra längre. Ja, men det var, hade varit ett märkligt sammanträffande i så fall. Men vi får vänta och se vad obduktionen av Habekost visar. Om man har varit i slagsmål kommer rättsmedicinaren upptäcka det, försäkrade Mark. Roland parkerade. Det var DOPs bil som de körde. Han hade veckosjuren och skulle ha bilen med sig hem igen så att han snabbt kunde rycka ut om det skulle komma in fler underrättelser via jourtelefonen. Ja, kanske. Men tänk på att skadorna han som han fick av fallet på 20 meter. Hans ansikte var nästan krossat. Det är såklart sant, men om han har varit i slagsmål och försvarat sig så kan det ju finnas främmande DNA under hans naglar eller andra spår. Mark öppnade dörren och klev ut. Han böjde sig ner och tittade in mot Roland i bilen. Nej, skönt att det är lördag morgon så vi kan sova länge. Kör försiktigt. Ha en trevlig jourhelg, Roland. Ja, detsamma du. Ja, låt oss hoppas att det blir en lugn helg. Roland slog på bilradion när Mark hade stängt dörren och önskat godnatt. God morgon var det snarare. Det hade varit en lång dag och han hittade lite avslappnande musik att lyssna på under bilturen hem till Höjbjerg. Mark hade såklart rätt. Skönt att det var helg. Angelo lyfte huvudet från sin korg i köket och viftade lite på svansen när han kliade honom bakom öronen. Lyckligtvis så ylade han inte och väckte Irene. Hon rörde bara lite på sig när han tyst la sig bredvid henne i dubbelsängen efter en snabb avstickare till badrummet där han bara tvättade sig under armarna och bytte underkläder. Han ställde väckarklockan på 7. Marianna skulle komma tidigt nästa morgon. Hon skulle vara hos sin mormor och morfar under helgen. Ricky och Tim hade bokat dubbelrum på ett spahotell i Tyskland.